Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu går vi in på partiledaravsnitten, där vi har bjudit in alla partiledarna till Framgångspodden. Och först ut är Jimmy Åkesson, som är partiledare för Sverigedemokraterna. Och han är inne på sitt 18:e år. Men hur länge kommer han att sitta kvar? Han har själv sagt att en partiledare håller i 10 år. Vi pratar om stress, hans mående, hur den här resan har varit, vad han tänker kommer hända efter valet. Det är några av de frågorna som vi svarar på i det här avsnittet. Jag vill också tacka för lyssna frågor. Vi pratar om integration och invandring. Vi går in på klimatet, brott och straff, energipolitiken. Ja, här kommer ett avsnitt med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jimmy Åkesson.
Tack så hemskt mycket.
Beklagar applåden, blev så liten, jag hade penna i handen.
Ja, jag ser det.
Du, jag såg dig för några timmar sedan på Expressens...
Ja.
Expressens... heter det tjafsdebatt eller heter det partiledardebatt?
Jag vet inte, det tycker jag båda namnen passar hyfsat bra faktiskt. Men det jag tror att det var avsikten var att det skulle vara partiledardebatt i alla fall.
Ja.
Alltså, det var väl ganska så tjafsigt var det inte.
Nej, det var inte. Det var bra faktiskt. Men
förra gången när vi sågs för 4 år sedan så sa du till mig att innan så här, nämen stora debatter eller när det är någonting så här, och jag tror jag kollade på er vid 22:30 eller något sånt där. Då sa du att du kan ha lite utmaningar med att somna direkt, vilket man kan förstå. När blev det? Vad däckade du?
Jag däckade kanske vid 2 i natt, något sånt. Ja, men det är adrenalinet pumpar ju vid de där tillfällena, och det är mycket sådana nu sena kvällar här, så att sömn, det får man ta igen sen.
Mm. Jag fattar det. Har du någonting som du gör, liksom du har tänkt på så här att, ja, men till skillnad från 2018 till nu 2022, att nej, men för att jag ska hålla hela vägen, för att jag ska vara på tå hela tiden, den här rutinen är bra, eller det här, jag ska käka det här varje frukost, fast du äter ju inte frukost. Men...
jag försöker vila, ta igen mig när jag kan, när jag har möjlighet. Så att, som igår till exempel, så visste jag att det blev väldigt sent, och då tog jag faktiskt hela förmiddagen ledigt och låg i soffan och lyssnade på ljudböcker och sådana saker och bara gjorde ingenting annat.
Mm. Vad är det för böcker då?
Gärna så här hjärndöda deckare, eller hjärndöda måste de inte vara, men alltså någonting som man inte behöver liksom fundera så mycket på, utan man kan slölyssna lite och ändå hänga med.
Mm. Det är skönt.
Jätteskönt.
Men du, jag tänkte på, vi ska dra igång en sak som vi gjorde förra gången, och det är att vi ska låtsas att du är en spågumma och få spå hur det här valet kommer att gå. Mm. Så att jag lämnar över det till dig, spågumman Jimmy Åkesson. Vad tror du?
Ja, men jag tror så här att Socialdemokraterna har ju haft en man ska inte kalla det för tur, för det är det inte. Men man har ju, trots då alla misslyckanden och trots att man kanske inte har varit så populär, så har man ändå på grund av pandemin och sen på grund av kriget i Ukraina, så har man ändå hållit sig på förhållandevis höga nivåer. Och sen bytte man dessutom partiledare, och hon har ju ett högre förtroende än Stefan Löfven. Men jag tror att det där börjar så smått att avta nu. Så jag tror att Socialdemokraterna landar någonstans kring 28% i valet. Centern kommer att hamna någonstans kring 6%. Miljöpartiet klarar spärren precis med några så här decimaler. Och Vänsterpartiet ligger hyfsat högt på 8%. Nu har jag inte räknat ihop procenten på det här laget här, men huvudpoängen är att det andra laget har då 51%. Där vi och Moderaterna är ungefär lika stora, runt 19-20%. KD får sina 7% och Liberalerna får sina 5%. Och det ger då 51%. Och det är det viktigaste.
Det är det viktigaste. Mm. Är det här realistiskt?
Som det ser ut just nu i mätningarna så är det 100% realistiskt faktiskt. Det är extremt jämnt, så att det kommer ju att slå på den här enskilda procentenheten på slutet.
Ja. Och i det här läget då, att SD blir större än Moderaterna. Jag har ju träffat de andra partiledarna här, och de säger ju att du inte kommer. Jag träffade Ulf också, han sa ju det så här, nej men... SD kommer inte sitta, vi vill bilda en borgerlig regering med er som stöd.
Mm. Jag vet det, att de vill det. men vi finns ju också, och det är svårt att tänka bort oss. Så det är klart att vi vill också sitta med i en regering, vi vill bilda regering. Men man får ju också se verkligheten, och att det handlar inte bara om mitt parti eller något annat enskilt parti, utan man måste ju kunna samla stöd i riksdagen för att bilda regering. Och jag tror att det blir väldigt svårt för mig att göra det i det här läget, oavsett om vi kanske får 49% av rösterna själva. Det skulle ändå bli svårt att samla det stödet, tror jag, i det här läget. Och då får man ju förhålla sig till det. Så att sakpolitiken i centrum, att vi bryr oss mer om vad en regering ska göra och inte hur den ser ut.
Jag hörde någonting som flög förbi, att ni inte vill att Liberalerna ska sitta i regeringen.
Vi har inte fattat några sådana beslut, och det är lite av samma princip och samma skäl, att vi tycker att det är lite tidigt att prata om hur regeringen ska se ut. Det är bättre att prata om vad den ska göra. Men det är klart att SD och Liberalerna är ju två partier som är ganska, de skiljer sig åt ganska mycket. Liberalerna är ett parti som vill öka invandringen, framförallt anhöriginvandringen. Har inte förstått liksom riktigt vidden av de problem som Sverige har idag. Det är ett problem om vi ska förhandla. Föräldraförsäkringen är ett problem. Ett liberalt parti som tycker att de ska in i folks barnkammare och styra och ställa. Så att det blir problematiskt, blir det. Men fortsatt sakpolitiken i centrum. Kan vi komma överens, ja då gör vi ju det. Kan vi få tillräckligt bra utdelning på våra röster, då spelar det faktiskt mindre roll hur regeringen ser ut.
Johan, han verkar ju vara lite grann så här partiledarnas liksom dolda komiker. Tycker du också att han är väldigt kul?
Ja, det är han ju. Han är det. Han är spontan och han är, ibland kanske det blir lite för mycket till och med. Men det är uppfriskande på alla sätt. Problemet med Johan Persson är ju att han har partikamrater egentligen, inte han själv.
Partikamrater?
Ja, alltså det är ett extremt splittrat parti som där Johan Persson ju försökte bli partiledare en gång, fick inte det förtroendet.
Just det.
Och nu sitter han väl där med vilket stöd vet vi inte. De ska ha landsmöte igen i höst. Kommer han ens att få sitta kvar då? Vi vet inte det. Så att det är väldigt osäkert med Liberalerna.
Hur har det varit med allting inför det här valet? Hur har stressnivån varit? Jag vet att det har gått upp och ner för dig, och det fattar man ju också. Som vi också pratade om förra gången så skämtade jag lite om, men lite så var det ju 2018 och framförallt till den tiden att du har varit typ Sveriges, en av Sveriges mest hatade personer som folk har liksom sagt. Hur har det känts nu från 2018 till idag?
Det har hänt jättemycket, framförallt efter det valet och egentligen efter den här migrationskaoset som vi hade 2015-2016. Jag tror förståelsen för vad jag har tyckt och sagt hela tiden har blivit mycket bredare. Så att jag upplever det här hatet, det är klart att det finns kvar, men jag upplever inte det på det sättet utan tvärtom. Jag upplever massa kärlek och tillrop som är glada. Nästan var man än kommer i landet. Så att det känns ändå som att det ser man ju också i de här förtroendemätningarna och så. Att komma tillbaka ett antal år så låg jag extremt lågt i dem. Och så är det inte längre. Utan jag tror att jag har ändå lyckats bygga upp någon slags förtroende hos väljarna under de här åren.
Jag kan fråga folk lite då nu när jag har varit i allt det, politiken. Så här. Man pratar med folk bara runt omkring vad de röstar på och lite så vad de tänker och tycker. Och för 4 år sedan, då var det ju ingen som ens skulle säga att de röstade på er. Precis. Fast nu hör jag det lite här och var.
Mm.
Alltså det har inte blivit, det är inte riktigt lika så här farligt längre.
Nej, men vi har ju nått en ganska hög nivå ändå i väljarstöd. Och det är klart att ju fler man har i sin egen bekantskapskrets som säger det, eller som man vet tycker det, desto mindre farligt blir det ju att också säga det. Så att vi har ju nått den liksom kritiska punkten, tror jag, där det är fler åtminstone som vågar. Sen är det fortfarande så att det är ju, alltså vi har haft rekryteringsproblem i alla år med, alltså till tjänstemannanivå och politisk nivå för den delen. Det är inte alls på det sättet längre. Nu är det mycket mer konkurrens om platserna. Det är ett helt annat söktryck när vi utlyser tjänster och så. Det är en helt annan kompetens som söker sig till oss. Så att vi är ju ett stort parti idag och det märks på många sätt.
Ni har haft så här utmaningar med att det har varit lite mer extrema personer i partiet. Känns det att det är utrensat nu eller är det mer jobb kvar att göra där?
Ja, men alla partier har ju sina knäppjökar och alla partier har personer som passar mer eller mindre bra in i partiet, och det har ju vi också kvar, men det är ju enskilda individer och vi har ju rutiner och ganska bra erfarenhet av att hantera sånt. Så att min bild är att det här liksom, människor som här har extrema uppfattningar eller som är rasister eller vad det nu kan vara för något, de tycker inte att vi är så intressanta längre, utan de har egna partier som de kan söka sig till, så att det är inget problem. Men det är klart att det finns en och annan liksom person kvar, men de finns i alla partier och då får man försöka hantera det på den nivån.
Det är så här att vi ska göra ett litet musikquiz.
Kul.
Och då kommer det vara 3 olika låtar.
Är det sån här ungdomsmusik?
Nej, förra gången då körde vi bebismusik, tänkte jag. Då tog ju Babblarna och Dr. Snuggles och lite olika. Och du satte ju alla där.
Okay.
Men nu har jag bytt genre.
Okay.
Så nu är det black metal.
Black metal?
Nej, jag skojar.
Nej, jag tänkte, för det låter precis likadant alltihop.
Två sekunder. Nej, det är så här. Det är andra låtar bara.
Okej. Okay.
Så vi börjar på första här. Och då kommer det vara en politisk fråga kopplat till det, så att det inte bara,
nej, okay.
Det är inte bara trams för er som lyssnar.
Ja, fyra bugg och en Coca-Cola med Lotta Engberg, som sen fick byta namn när den skulle vara med i Eurovision till något annat. Bugaloo, dansa rock'n'rolla.
Ja, men det är helt rätt. Vi måste lyssna på refrängen, mest bara för att den är så himla bra.
Ja.
Fyra bugg och en Coca-Cola, spela freestyle med fett musik. Fyra bugg och en Coca-Cola, doft av sommar och romantik.
Ja, de sjunger här liksom fyra bugg och en Coca-Cola. Och när jag tänker på cola, så tänker jag på kokain. Inte för att jag tar kokain, men det är lite kopplat till det. Och då tänkte jag en fråga där. Det här med legaliseringen av marijuana. Är det någonting, liksom, hur ställer du till den frågan?
Jag tycker inte vi ska göra det. Det finns ingen anledning egentligen. Utan det, vi behöver ju knarka mindre i samhället och inte mer. Och då tror jag att om man legaliserar så hamnar man på ett sluttande plan som gör att vi, ja, det kommer bli värre. Det är min övertygelse.
Då hoppar vi vidare på nästa fråga.
Men jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag är fucked up från igår igen.
Jag är helt stum här.
Mm.
Jag funderar på, alltså det lät ju som Strebers Dia Salma, något sånt. Men det är helt fel, eller?
Ja, men det här är en grupp som jag hörde typ första gången för 2-3 veckor sedan, så typ toppar topplistorna på Spotify. Det är alltså, vi kan säga, de heter Bolaget. Och de gjorde en låt på kul typ. Okay. Som blev hur stor som helst.
Okay.
Kan lyssna vidare lite på den. Den är också riktigt bra liksom.
Jag försöker undvika de där topplistorna. Fakta från igår igen. Har du gett mig något jag inte tål? Snälla se mig var du står. Jag minns inget från igår. Min vän, vad har du gett mig? Jag kan inte gå. Ingen fattar hur jag mår. Jag är fakta från igår. Ja.
Svängigt. De sjunger här också att de är lite fucked up och dricker massa saker och så. Tycker du att man ska sälja sprit och alkohol utöver systemet?
Jag tycker faktiskt inte det. Jag förstår argumenten för. Och ibland kan man ju tycka att det hade varit gött att kunna gå och köpa sig en pilsner eller en flaska vin på Statoil. Eller vad det nu heter. Problemet med det är ju att när man åker runt i världen och kommer till länder där det är så, då är det ju samma saker som finns. Det är Heineken och Carlsberg liksom, som i princip dominerar ölmarknaden, för att ta det exemplet. Systembolaget är ju fantastiskt på det sättet att vi har ett extremt utbud.
Det är också låga priser.
Förhållandevis låga priser.
Alltså, jag tänker på genom att de kan köpa in dem i så stora...
Nej, det finns många fördelar med det, och de allra flesta svenskar är ju rätt så vana vid det. Så att man planerar sina inköp på ett sätt som gör att man kan, ja, man köper det helt enkelt på rutin. Så att, jag ser ingen anledning till det, för jag tror att då hamnar vi i det här liksom Coca-Cola-träsket, fast för öl och vin. Och det tror jag skulle vara dåligt. Den här mångfalden skulle försvinna.
Mm. Har du själv haft så här alkoholproblem?
Alkoholproblem, nej. Nej, det tror jag inte. Däremot är det klart att dricka alkohol är ju att dricka alkohol och att vara partiledare är ju det är nog många som kan tycka att det får man inte göra, utan när man är partiledare så ska man ha liksom någon slags högre moralisk ställning på något sätt, och då dricker man inte alkohol, och det har jag aldrig köpt, utan det tycker jag att det kan man få göra så länge man sköter sig.
Jag hoppar vidare på nästa.
Våra Sverige som vi har och vill bevara.
Alltså det är vårt ungdomsförbunds vallåt nu. Tror jag.
Det är rätt.
Mm.
Det är rätt. Den ligger faktiskt på liksom topp 30 på mest trendande på YouTube.
Det är så.
Så att den har gått bra.
Mm, okay.
De har gjort ett bra jobb. Vi kan lyssna på lite mer här.
En förändring måste ske.
Mm, här är också svängig.
De verkar ha haft jäkligt kul när de spelade in den. Eller när de spelade in videon, rättare sagt.
Ja, det kan jag tänka mig. Mm. En fråga till det här, de sjunger det där efter regn kommer sol igen. Vad har Sverige att vänta sig för sol efter alla dessa skjutningar, mord, höga elpriser och
ja, det tuffa situation? Det bygger ju egentligen på väljarna, och om väljarna förstår att politik har betydelse och att många av de problem vi ser idag, för att inte säga alla problem, i grund och botten handlar om politik och den regering vi har haft i 8 år. Och tyvärr får man ändå säga då, kanske ännu längre tillbaka än så, att vi har haft ett vanstyre i många avseenden i decennier som har lett fram till de här, ja, inte minst gängbildningarna, skjutningarna, förslumningen av våra förorter och allt det där. Och det kan man bara lösa med ett maktskifte och nya politiker.
Ja, men kan man, liksom, vad kan man göra där? För att det är ju fortfarande, alltså, stora utmaningar.
Och gigantisk.
Går det att lösa typ brottsligheten? Ta den till exempel.
Brottslighet kommer vi alltid att ha. Men det är klart att man kan komma åt de här strukturerna. Men det kommer ta tid, och det måste man ha respekt för. Alltså, det finns inte ett enskilt förslag eller så som kommer att lösa det här. Och det kommer inte lösas på en mandatperiod heller. Jag vet inte om du lyssnade på Kumlaanstaltens chef som sommarpratade i P1 häromdagen. Jag har inte lyssnat själv än, men däremot så läste jag en artikel med honom där han menar att, alltså, det, lika lång tid som det tar att bygga upp den här kriminella karriären, lika lång tid kommer det ta att ta den karriären från en karriärbrottsling. Och det är nog sant. Alltså, det är strukturer som har tillåtits växa i decennier, och det kommer ta väldigt lång tid innan vi är förbi där. Men det handlar ju såklart om olika saker. Det handlar om det förebyggande arbetet, det handlar om det sociala arbetet och allt det där. Men fokus just nu på kort sikt måste ju vara att låsa in farliga människor i så hög grad som möjligt. Och det såg vi ju nu när den franska polisen knäckte alla de här chattarna. Och vi kunde lagföra en massa människor, de satt inlåsta, då minskar ju också skjutningarna. Så att det hjälper ju att låsa in farliga människor, så det måste vi göra ännu mer.
Vad är det mer vi ska göra för att få ner gängkriminaliteten och brottsligheten?
Vi ska slå ner på brottslighet tidigt. Vi ska inte se mellan fingrarna när ungdomar eller till och med äldre barn begår brott. Om det så handlar om att klottra eller att krossa fönsterrutor eller vad det nu kan vara för typ av brottslighet som man ägnar sig åt, så ska det också få konsekvenser. Det ska få konsekvenser för föräldrarna. Till exempel så är det så idag att när ditt barn begår ett brott, så kan du bli skadeståndsskyldig, men bara till en liten del. Vi tycker att det ska vara föräldrarnas ansvar att ta hela det ansvaret, så att säga. Till exempel, vi vill sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 13. Är du tillräckligt gammal för att skjuta och våldta och mörda, så är du också tillräckligt gammal för att ta ditt straff, menar vi. Och den typen av, liksom, saker som jag menar också är förebyggande. Sen handlar det om hela rättssamhället. Polisen måste ha rätt verktyg, de måste vara tillräckligt många, de måste finnas i de områden där de här problemen finns. Mycket har ju gått ut på att bygga förtroende, och det säger inte jag är fel. Men jag tror inte att du bygger respekt och förtroende hos gängen genom att bjuda på saft och bulle och pizza och prata med dem, utan jag tror du bygger respekt genom att vara resolut och tuff mot dem som förtjänar det.
Ja, men lite så är det ju, att de är ju ganska tuffa mot polisen, mot medborgarna, mot alla. Så att det känns ju som att man ska vara ganska hård och tuff tillbaka. Och jag polisen bor ju en del i Spanien, och där,
ja,
är ju...
Jo, det är viss skillnad.
Nej, men där är ju Guardia Civil. De liksom går runt och tjafsar med, liksom. Då...
Nej, du ska inte tjafsa med polisen. Så är det ju. Så har det blivit i Sverige. Vi hade ju ett antal poliser som var hälsade på i riksdagen här för något år sedan, som jag pratade med, som menar att det är ett av de största problemen. Att du kan stå och skrika vad du vill till en polis, och polisen får inte, vågar inte göra någonting. Ett annat problem är ju som den politiska uppbackningen av polisen. När man gör ett ingripande idag, så kan man vara helt säker på att det står en massa människor runt om och filmar, och sen lägger de ut det i sociala medier och kanske valda delar som gör att det ser väldigt illa ut för polisens del. Och det är också ett problem. Det gör ju också att man kanske hellre backar.
Men hur klarar man av en sån grej? Man kan ju inte förbjuda folk att filma, folk skiter ju i det då.
Exakt, och därför måste politiskt måste vi alltid backa polisen. Det är ju vår förlängda arm, det är ju det som är det är våldsmonopolet. Och när våldsmonopolet tvingas backa, då backar ju hela samhället och kapitulerar vi ju inför det här. Och det får inte hända. Så att det måste finnas en total uppbackning av polisen från politiskt håll.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I ditt sommartal i Sölvesborg så pratade du om Straffverket. Mm. Vad är det för någonting? Man ska byta namn på kriminalvården
till Straffverket. Vi vill byta namn på kriminalvården. Och det är klart att det är ju symboliskt. Att bara byta namn förändrar ju ingenting. Utan det är ju, manifesterar ju då att vi vill också byta fokus i kriminalpolitiken. Från det här perspektivet kring brottslingen. Kring brottslingens behov av vård och rehabilitering, återanpassning till straff. Till brottsoffers rätt till återupprättelse. Till laglydiga medborgares rätt att vara skyddade från farliga människor. Och då bör det heta någonting som speglar det. Och då tycker vi att Straffverket är bättre.
Mm. Du har också pratat om att man ska sätta upp fängelser utomlands.
Ja, så det finns ju fängelser utomlands redan. Vi behöver inte bygga dem. Men däremot kan man hyra platser. Vi har ju stora brister på det idag i Sverige. Alltså, det var inte så länge sedan vi kunde läsa om farliga människor, våldtäktsmän till exempel, som då har dömts till fängelsestraff men som inte har fått plats än. Och så har de kunnat våldta då i väntan på att få plats på fängelse igen. Det är ju helt oacceptabelt. Så kan vi inte ha det. Utan, och är det så att vi har platsbrist i Sverige, då får vi ju leta i andra EU-länder om det finns plats där, och så kan vi hyra dem.
Skulle det funka då i verkligheten?
Andra länder har ju gjort det redan. Så att det går ju. Och inom EU så kan man absolut göra det.
Och vilka skulle man sätta där?
Ja, primärt de som ändå ska utvisas sen, till exempel. Alltså det finns ju ingen anledning att vi ska förvara dem i Sverige, utan de kan vi lika gärna förvara i Rumänien eller i Baltikum eller vad det nu kan vara någonstans.
Jag kollade ju på Expressen valdebatt igår, och då så sa ju du så här då: det viktigaste är att minska den belastande asylinvandringen, som menar att den kostar 130 miljarder kronor om året. Kostar det så mycket? 130 miljarder om året?
Minst 130 miljarder om året är vad vi har kommit fram till när vi har djupdykit i det här. Och det förvånar mig lite. Jag trodde faktiskt att det skulle vara ännu högre med tanke på hur stor invandringen har varit i decennier, men framförallt då sedan 2014 som vi har tittat på då.
Och hur mycket kostar det, har du kollat på liksom, hur mycket kostar det typ innan 2014, eller 2010 eller 2005?
Men det har ju alltid hetat, alltså det beror på hur man räknar och vem som gör det såklart. Men forskning har ju funnits på det här i många år egentligen. Det har ju legat kring siffror 80-100 miljarder om året i kostnader, nettokostnader. Det vill säga bortsett då från det som det faktiskt, vissa invandrare bidrar ju naturligtvis och så också. Så att det skulle ligga runt 100 miljarder förvånar mig inte det minsta. Sen kommer vi att presentera den här detaljerade beräkningen senare den här veckan. Det gick liksom inte att göra det i en debatt, för att det är ganska komplicerade liksom, tabeller och så som man måste djupdyka i. Men Jag tror ändå det är viktigt att belysa det. Det var länge sedan vi pratade om invandringens kostnader. Det man pratar om nu är ju att invandringen har upphört, mer eller mindre. Men så är det ju inte. Vi går emot invandringsrekord i år. Och då tänker man att ja, det beror på kriget i Ukraina. Det gör det delvis, men inte bara. Alltså, fortsätter utvecklingen i år som den har gjort första halvåret, så har vi haft den största invandringen till Sverige någonsin. Och det är märkligt med tanke på hur det låter från regeringen.
Vad är det största problemet med integrationen? För det är ju en fråga som verkligen alla pratar om konstant, hela tiden.
Det största...
alltså, när jag åker taxi så pratar jag med folk om, det har hänt väldigt många gånger att folk som kommer från ett annat land, jobbar och de är irriterade över att de har mycket vänner som har slutat att jobba, de lever på bidrag och så här, och då så kör de nätter. Jag säkert pratar med 3-4 stycken sådana. Och någonstans här har man ju misslyckats, så det erkänner ju alla partier att man har gjort.
Ja, och det är ju, det finns många problem med det, men det grundläggande problemet är att invandringen har varit för stor. Det går inte att integrera liksom hundratusentals människor på det sättet. Sen är ju en fråga vad man menar med integration. För jag tror att väldigt många, när man hör det begreppet, så tänker man sig, ja men då ska de som kommer hit anpassa sig till liksom Sverige och sådär. Jobba till exempel. Men integration är ju egentligen någonting annat. Alltså integration handlar ju om att både vi infödda svenskar och de som är nytillkomna ska liksom integreras tillsammans i någonting nytt. Någon mångkultur av något slag. Och det, som jag också sa i debatten igår, att vi vill inte det. Alltså det är väldigt många jag träffar, både svenskar och invandrare, är inte intresserade av det. Jag har aldrig bett om att behöva integreras med muslimsk kvinnosyn till exempel. Utan det är ju någonting som vi har blivit påtvingade. Och det är väl det grundläggande problemet med integrationen. Att vi har inte bett om det, vi är inte intresserade av det. Utan integrationspolitiken måste bygga på anpassning. Att du kommer hit och sen lär du dig språket, du skaffar dig en försörjning, du respekterar de grundläggande normer och värderingar som har byggt det här samhället. Du ställer inte krav på att vi ska förändra oss till hur du själv är van vid att leva i ditt eget hemland. Du ställer inte krav på att du ska leva på svenska skattebetalare och så. Då kan det fungera, men annars kommer det inte att fungera, och det tycker jag vi ser ett tydligt tecken på när man tittar på hur Sverige ser ut idag.
Om du skulle liksom få 51% och sen hade du blivit statsminister och du hade fått styra liksom helt. Vad för liksom 3 saker hade du gjort i den här frågan?
Jag hade minskat den asylrelaterade invandringen till EUs absoluta minimum. Där är vi inte idag, oavsett vad regeringen säger. Man kan göra mycket, mycket mer. Vi kan komma ner till i princip 0 asylinvandring till Sverige. Dit måste vi, för att vi kan inte hålla på att fylla på det här. Sen måste vi ställa krav på människor. Krav på att man lär sig språket, krav på att man söker en egen försörjning och allt det här. Och vi måste jobba med bidragssidan. Det vill säga att vi knyter välfärden, förmånerna, bidragen till medborgarskapet i första hand. Och den som inte är medborgare än har möjlighet att kvalificera sig in i de här systemen genom att jobba, helt enkelt. Och gör du inte det, lär du dig inte svenska, anpassar du inte dig, ja, då får du helt enkelt inte tillgång till hela välfärden och till de förmåner man får. Och då menar jag att då har man ställt så pass höga krav så att de som är intresserade av att bidra och göra rätt för sig, de kommer att göra det. Och de som inte är det, de kommer att flytta till någon annanstans. Och då har man kanske inte löst problemet, men då har kommit en bra bit på vägen i alla fall.
Bidragsberoendet är också en utmaning. Runt 1,3 miljoner, nu får rätta mig om jag fel, går på bidrag. Och sen är det ett gäng studenter där också. Så att vi säger då att det ligger på 900 000, en miljon kanske då. Mm. Vilket är ju, och sen kan man räkna bort alla barn. Vilket gör då att var fjärde, var femte person där någonstans går på bidrag. Vilket är ju extremt höga siffror. Hur ska vi minska det här?
Ja, 700 000 av dem är ju födda utomlands dessutom. Så att det är ju det stora problemet egentligen. Alltså mycket av bidragsberoendet är ju också importerat. Vilket inte är så konstigt. Men nej, det handlar ju lite egentligen samma sak där. Du måste ställa krav. Vi har ju gått med på Moderaternas förslag om att utreda ett bidragstak. Men vi har gjort det med förbehållet att då måste man också utreda det här som jag var inne på tidigare, med att man knyter förmåner, bidrag, välfärden närmare medborgarskapet. Så att vi skiljer på de som är medborgare i Sverige, oavsett var man är född någonstans. Men är du medborgare, då ska du ha liksom fulla rättigheter till det som är det gemensamma. Och är du inte det, då har du inte det. Och jag tycker det är ganska naturligt. Utan då får man en möjlighet att själv kvalificera sig till det. Jag säger inte att det löser hela problemet, men det förändrar ju åtminstone liksom strukturen i grunden. Och det kommer på sikt att göra att det här försvinner.
Vi har fått in massa lyssnarfrågor. Och jag tänkte att vi ska hoppa in i första här.
Hej Alexander och Jimmy. Mitt namn är Morgan. Jag har en fråga till Jimmy. Och det är om du käkar pizza. Och i så fall, har någon favoritpizza? Tack för mig.
Kanske den viktigaste frågan.
Alltså jag älskar pizza. Jag älskar den skånska sättet att säga pizza på också. Jag tycker det är så fint. Nej men jag äter olika pizzor såklart. Men min absoluta favoritpizza, den är från Falkviks pizza. Falkviks pizzeria heter det i Sölvesborg. Det är de kallar den för Kristianstad av någon anledning. Men det är alltså en pizza med, i grunden en gyrospizza. Men så är det bacon och det är jalapeno och det är, jag brukar slänga på lite pommes frites på den också. Och det är färsk vitlök och ja, men det är så här, där snackar vi liksom söndags eftermiddag, den perfekta feta liksom, maten.
Där är återhämtning och njutning.
Definitivt, 100% njutning.
Ja. Kan det bli så att om det går bra för dig och er i valet att det blir åka ner dit? Och...
Alltså nu är jag ju knappt hemma här. I bästa fall så är jag hemma en dag varje helg här nu fram till valet. Och min plan är ju att det är det jag ser framför mig. Det är den här pizzan. Liksom. Jag ska ha en sån varje helg.
Super. Nu kommer du få se om du får plats där nu.
Ja, just det.
Nu kommer alla välfärda för att käka den där... Vad kallas den? Kristianstad-pizzan.
Ja, exakt.
Fast med pommes frites om
ja,
man ska göra den riktigt.
Ja, då ska de vara på riktigt.
Vad är det för sås?
Jag vill ha stark kebabsås. Sån här rosa sås du vet som man har i södra Sverige. Ja, helt fantastiskt.
Magiskt. Då tar vi nästa.
Hej. Jag har en fråga. När hade du tänkt att sluta vara en idiot?
Ja, du, jag vet inte om hon någonsin kommer att tycka att jag inte är en idiot. Så att det beror nog på vem man frågar. Men min ambition har aldrig varit och kommer nog aldrig att vara en idiot.
Nej. Hoppas du är nöjd med svaret. Det här, frågan som kommer nu, är en av de mest frågade sakerna.
Okay.
Och det är abortfrågan.
Mm-hmm.
Hej Jimmy. Jag undrar vart ert parti står i abortfrågan, där det pratas mycket om att partiet vill sänka aborträtten med flera veckor. Och i så fall, vem eller vilka tycker du har rätt att bestämma över dessa kvinnors val?
Ja, men det stämmer ju att vi tyckte så. Fram till förra valet. Sen, om man ska vara ärlig, så är det väl egentligen en sak som har levt kvar i partiet sedan lång tid tillbaka och som det aldrig egentligen har funnits någon debatt om. Men vi fattade beslut efter valet förra gången i väldigt bred majoritet, ska jag säga, att vi står bakom nuvarande abortlagstiftning och vill inte göra några sådana förändringar idag. Utan det är... Sen det är klart att det finns säkert inom alla partier enskilda liksom, personer som av olika skäl tycker att man bör göra annorlunda. Men partiet idag står inte bakom några förändringar.
Tar vi nästa fråga.
Hallå Pärlan och Jimmy. Henrik är från Småland. Min fråga till Jimmy är: hur ser ni på klimatkrisen? Har ni någon konkret plan för att jobba för mindre utsläpp? Och om du svarar att ni ska satsa mer på kärnkraft, då vill jag veta hur och när. Tack så mycket.
Ja, men vi kan väl börja där då. Eller så gör vi inte det. Vi kan ta kärnkraften sist. Men alltså klimatförändringarna är ju reella. Och det måste vi förhålla oss till. Sen har ju Sverige väldigt låga utsläpp. Vi står för ungefär 1 promille av världens utsläpp netto. Vilket är väldigt lite. Så att när vi satsar många, många miljarder av våra skattepengar här i Sverige på att minska utsläppen i Sverige, då gör det ju ingen skillnad alls globalt. Klimatet är ju globalt och inte en nationell fråga. Däremot så får det ju stora konsekvenser för svenska medborgare. Det ser vi nu med bränslepriser och man har avvecklat kärnkraften och och byggt vindkraft istället. Och då får vi extrema elpriser och ja, bara häromdagen så eldades det 70 000 liter olja i timmen i Karlshamnsverket. Vilket ju är väldigt märkligt med tanke på att vindkraften har vi byggt för att vi ska komma bort från oljeberoendet. Men det gör man alltså inte.
Det känns ju bara så här, så jag läste det också och bara känns så otroligt konstigt att nu 2022 eldar 70 000 liter olja i timmen. Mm. När det pratas om att man ska, och så som någon annan sa också, att vi kör runt på våra elskotrar med liksom olja.
Mm. Det gör vi. Och det är ett resultat av att man har avvecklat kärnkraften. Därför att, och det sa man ju också från ja, både Svenska Kraftnät sa ju det och chefen för Karlshamnsverket att det beror ju på att vi har för lite planerbar kraft i södra Sverige. Det vill säga att man har tagit bort kärnkraften som är ett planerbart energislag och ersatt det med vindkraft. Och när det då inte blåser, då får man för lite effekt i systemet. Och då måste man börja elda med olja. Så det är helt vansinnigt. Fullständigt vansinnig politik. Men jag vill ändå bara ha sagt det här på frågan att jag menar ju att vi ska göra vad vi kan, men vår roll i liksom klimatpolitiken, det är inte att göra det svårare för oss själva att leva, utan det är att göra det vi är bra på. Teknisk innovation, ny energiteknik och sen göra det så bra som möjligt för svenskt näringsliv. Därför att ju mer svenska varor som exporteras, desto bättre för klimatet. För vi har redan låga utsläpp här. Så att det är det vi ska göra för att minska utsläppen globalt. Inte göra det omöjligt för människor att köra bil. Och så ska vi bygga ny kärnkraft. Och frågan var ju då när? Så snart som möjligt. Jag tror väldigt mycket på de här små modulära serietillverkade reaktorerna. Vi är inte där riktigt än. Men det är nog det som är framtiden.
Ja, sen också att de tar tillvara på sitt eget avfall också.
Ja, men det är precis. Alltså det som kallas för avfall idag är ju inte avfall. Vi har ju använt extremt lite av liksom bränslet i det som vi nu kallar för avfall. Så att modern kärnkraft kommer ju kunna köra det ännu längre. Då blir vi av med avfallsproblemet också. Så att det finns många fördelar med kärnkraft.
Mm. Jag träffade också Märta på Miljöpartiet. Och då frågade jag också, var det extremt många frågor, så här, varför har ni avvecklat liksom kärnkraften ni och Socialdemokraterna har gjort det? Så här. Och då sa hon till mig att de egentligen inte har gjort det. Att det är att det är en säkerhetsfråga. Mm. Att de här som äger de här kärnkraften inte ville lägga pengarna på att bygga om dem för den nya säkerheten som behövdes. Ja, vad tänker du?
Ja, men alltså, det är ju staten som äger Vattenfall. Och faktum är att Miljöpartiet bytte ut folk i Vattenfalls styrelse för att bli av med dem som förespråkar kärnkraft. Så att det är ju 100% Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har avvecklat kärnkraften. Det hade inte kostat så många kronor att åtgärda de här liksom, säkerhetsproblemen och kunna köra vidare både Ringhals 1 och 2. Men man valde att inte göra det, för man vill inte ha kärnkraft, man vill ha de här vindsnurrorna istället, och då får vi det problem som vi har idag, och det är 100% Miljöpartiets fel. Och det, vem som helst kan gå tillbaka innan Miljöpartiet, eller precis när Miljöpartiet var nya i regeringen kring 2014 där, och där var det väldigt tydligt att deras ambition och mål är att avveckla kärnkraften i förtid, och det är precis det man har gjort. Så att hon ljuger ju faktiskt när hon säger att det inte är så.
Jag intervjuade Johan Rockström förut i höstas och gjorde en del kring klimatet. Träffade lite journalister och lite sånt. För det var ju väldigt mycket kring det då. Och när jag pratade med Johan så pratade om de här 2100 med 2,7 grader, 3 grader, vad som händer. Vad som kommer hända närmsta 100-200 åren med den här globala uppvärmningen. Att när man nått en nivå där det är 30 grader så kan inte så här medeltemperatur, så kan inte människan då leva där och kommer behöva vallfärda, och det gör att det kan bli 2150 där någonstans, mer eller mindre svårt, jättesvårt att säga, men så kan det bli miljarder människor på flykt på sikt när vattennivåerna höjs och allt sånt där, och man har alltså en tredjedels chans nu att stoppa det, så att även om vi gör exakt allting nu så kan det bli så att vi ändå inte kan stoppa det, för att det är så mycket bollar i rullning med allting. Har du också hört de här grejerna? Och det jag tänker på lite är ju så här kommande generationer. Att min generation är nog ganska fin för. Men så här, Elvis, min son och min dotter Alba och deras barn, alltså de kommer ju antagligen växa upp i en helt annan värld än vad vi har varit i.
Alltså Johan Rockström är ju, för att inte säga extremist, så åtminstone en klassisk alarmist. Och alarmister kan ju ha rätt, det har ju hänt i historien. Men de här allra värsta scenarierna är ju just, det måste vi ha klart för oss, det handlar om värsta scenarion. Jag tror, min övertygelse är att världen kommer inte att gå under de närmsta 100 åren. Utan människan är en fantastisk varelse, jorden är en fantastisk planet som har en tendens att kunna anpassa sig. Med det sagt så är det ju inte så att vi inte ska göra någonting, utan vi ska göra saker. Den påverkan som mänskligheten har på klimatförändringar, den ska vi försöka minimera så mycket det går. Men då måste man ju, då hjälper det ju inte att vi har världens högsta dieselpris i Sverige. Det hjälper ingenting. Eller att vi subventionerar elcyklar för den delen. Det hjälper inte heller. Eller att vi köper in en massa skog som privata skogsägare mycket väl kan förvalta själva. Och sånt som vi lägger miljarder och miljarder och miljarder på i Sverige idag. Utan det är ju det jag var inne på tidigare. Då är det är ju teknisk innovation, teknisk utveckling, ny energiteknik som vi kan exportera till de här stora utsläppsländerna. Kina, Indien, USA, stora delar av Sydamerika. Det är där de stora utsläppen sker. Det är där vi måste få ner utsläppen, och just nu får vi ju inte det. Alltså Kina har ju i Parisavtalet lovat att öka sina utsläpp fram till 2030. Och för att de ska kunna göra det så måste vi då minska. Och det är ju helt orimligt, utan tvärtom. Vi ska ju jobba för att kunna lösa det här långsiktigt. Att nu då lägga alla dessa, alltså det är biljoner dollar det vi pratar om globalt, om vi ska liksom nå de här målen. Och att göra det utan att veta att det faktiskt har effekt, det är ju ekonomiskt vansinne, menar jag. Så att man ska absolut vara orolig, tycker jag. Men jag tycker inte att man ska gå runt och ha ångest. Jag tycker inte att man ska lyssna så mycket på alarmister. Utan jag tycker att man ska göra det man kan. Och det vi kan göra i Sverige, det är teknikutveckling. Det är det vi är bra på.
Vi går in på nästa fråga.
Hej Jimmy, här kommer en fråga om trygghet. De flesta våldsbrott mot kvinnor sker i hemmet av någon kvinnan känner. Hur tänker ni ta tag i den frågan, och har ni någon strategi? Tack!
Ja, det här är en fråga som kommer upp mellanåt på förekommande anledning, tyvärr. När det var uppe senast så tog vi fram ett särskilt program. Men här handlar det ju, det handlar mycket om dels att tidigt se de här varningstecknen som förekommer, vilket man inte gör. Det är många fall där det har gått så långt så att kvinnor till och med mördas, trots att man då från myndigheters sida och i omgivning kanske har känt till att det finns en problematik långt, långt tidigare. Det gick så långt. Där måste man kunna göra någonting. Omedelbar häktning till exempel av personer som då är misstänkta för den typen av brott. Lättare att få kontaktförbud, besöksförbud och sådana saker. Det är det man kan göra, tror jag, politiskt. Och sen så ska man ju låsa in farliga människor, även i det här fallet. Att farliga människor som har den här typen av liksom beteende ska ju sitta i fängelse. Jag tror att det är väldigt svårt att rehabilitera och återanpassa människor som har ett sånt här beteende. Och då är det viktigt att de också inte springer lösa på gatorna.
Hej Jimmy, Linn här. Jag undrar vilket ditt drömjobb är om du inte skulle jobba med politiken. Ha det bra. Hej då!
Det är en jätterolig fråga faktiskt. För att jag har ju, det brukar heta att jag aldrig haft något riktigt jobb. Och så. Jag vet inte vad som är ett riktigt jobb egentligen. Men jag har ju varit med och byggt upp ett parti. Och innan vi satt i riksdagen så har jag väl jobbat med allting man kan tänka sig att göra i ett parti. Allt från kontorsarbete till limma medlemskort och
dela ut reklam,
layouta tidningar och så. Så jag har jobbat med massa olika saker. Men en sak som jag alltid har sagt är att politiken är ju ganska abstrakt. Framförallt rikspolitiken. Alltså vi sitter och trycker på knappar. Vi trycker på så mycket knappar i riksdagen. Och sen ser vi sällan något resultat av liksom vad det faktiskt blir. Därför att det liksom tar lång tid. Sen har jag då min pappa och mina bröder på pappas sida, de är hantverkare. Någon av dem är platssättare. Och han kan gå in och göra ett badrum. Liksom. Och sen kan han fota det och gå hem när det är klart. Och sen kan han sitta och titta på hur snyggt det blev. Och så skulle jag också vilja ha det någon gång. Att man kan göra någonting där man säger, nu är det slut. Nu har jag gjort det här klart.
Fattar.
Och jag är nöjd. Alltså något påtagligt. Så. Det skulle jag vilja ägna mig åt.
Ta med sig det hem.
Dessutom.
Och sen du också, förra gången sa du till mig att du har blivit lite stressad i stora sammankomster. Känner du av det fortfarande?
Inte på samma sätt faktiskt. Det har gått över en hel del. Jag hade min kamerafobi ett tag. Nej, men jag var ju allergisk mot kamerablixtar till exempel. Och det är ju jättekonstigt i mitt jobb att vara det. För att man utsätts för det rätt ofta. Men jag känner inte av det just nu i alla fall. Det är rätt så länge sedan.
Ja, men i någon annan intervju sa du att du skulle vilja bli journalist och sätta på plats, sätta dit alla journalister. Något intervjuprogram kanske till och med.
Ja, jo, exakt. Ja, men det hade också varit rätt gött faktiskt att få hämnas liksom, på alla. Så.
Men känner du ett hat lite grann eller?
Nej, jag är ingen hatisk person. Däremot kan jag känna frustration ibland. Jag kan känna besvikelse och jag kan också bli arg på folk som jag tycker beter sig illa, såklart.
Hur då då?
Nej, men jag, alltså,
berätta några scenarier som du har blivit mest besviken på.
Det finns många. Men alltså, jag kan tycka att Sverige är så pass litet land att journalistiken fungerar inte riktigt så som den behöver göra för att demokratin ska fungera fullt ut. Utan alla springer på samma boll. I en väl fungerande demokrati så har du medier som också inte bara granskar oss makthavare som politiker, utan man granskar också andra makthavare, till exempel andra journalister. Och den interna liksom kritiken inom journalistkåren och inom medierna i Sverige är ju mycket, mycket begränsad. Oftast mest pliktskyldig. Och det tycker jag är tråkigt. Alltså att det är så konformt. Och det kan vara väldigt frustrerande ibland när det är så uppenbart att det har blivit ett missförstånd eller någon har liksom spridit en felaktig sak, och istället för att då kontrollera om det stämmer så springer alla journalister åt samma håll. Och det är frustrerande, tycker jag.
Jimmy, vad är dina bästa tips till någon som vill bli en skicklig retoriker?
Jag vet inte faktiskt, jag har inga sådana tips. Jag tror inte på det här med att hålla på och läsa massa böcker om retorik, för att det är väldigt teoretiskt och så. Utan jag för egen del så andra får väl bedöma mina färdigheter i liksom retorik och sådär. Men jag tror att man helt enkelt måste träna på det. Få erfarenhet. Läsa på och vara trygg i det man vill säga och veta vad man vill ha sagt. Det är nog det allra viktigaste. Sen finns det en massa... Jag läste lite retorik på universitetet i Lund. Men jag slutade med det för jag tyckte att det var så teoretiskt. Och nej, det är inget som jag kände att gav mig någonting.
Men är det någonting du gör om du ska in i en väldigt viktig partiledardebatt? Har du på dig, du har inte på dig dina några så här röda turstrumpor eller?
Jag brukar faktiskt försöka ha rosa strumpor när jag har större framträdanden. Nu insåg jag häromdagen att de är slut. De har gått sönder allihop, så jag måste köpa nya rosa strumpor. Men jag är inte så skrockfull heller. Däremot så har jag hållit på med det här väldigt länge. Och jag inser någonstans att det här med att sitta och förbereda sig inför en debatt och plugga en massa siffror och sånt, det är liksom det du inte har lärt dig på 17 år, det lär du inte dig på 2 timmar heller. Utan man får liksom försöka vara trygg i sig själv och så. Men det är ju lätt att säga när man har hållit på länge med någonting. Men är man nybörjare så tror jag att då handlar det nog väldigt mycket om att bli trygg i det man vill ha sagt och veta vad man vill ha sagt.
Nästa fråga, vi har typ 2 frågor kvar.
Hej Jimmy. Jag har en fråga till dig gällande djur. Som för mig är en ganska avgörande fråga i vare sig jag ska rösta på er eller inte. Så frågan lyder, vad gör ni för djuren? Och nu menar jag alla djur, stora som små, djurplågeri, hantering av slaktdjur. Vad gör ni för djuren? Tack.
Har du själv någon hamster hemma eller bandande pinna eller något?
Jag har 2 katter.
Ja.
Sparris och Sture.
Är det Sture efter Sturehof? Stureplan?
Nej, det är det faktiskt inte. Sture, jag vet inte varför han heter Sture. Han heter egentligen Prins Potatis Sture. Vi hade någon idé om att alla är våra katter.
Låter i och för sig som rätt på Sturehof.
Ja,
Prins Potatis Sture.
Faktiskt sant, det låter väldigt mycket Sture. Vi kan säga det då, att det är så. Ja. Nej, men det är en väldigt bred fråga såklart. Men det viktigaste tror jag är att vi måste hävda svensk djurhållning i det europeiska perspektivet. förbjuda import av sånt som är framförallt då livsmedel som är tillverkade på ett sånt sätt så att djur har lidit i onödan åtminstone. Det är en sak. En annan sak är ju att vi vill ge svenska livsmedelsproducenter, bönder, kompensation för att de då får en konkurrensnackdel gentemot övriga Europa när det handlar om djurhållning och så, därför att vi är bäst på det i Sverige. Vi har alltid förespråkat en särskild djurskyddspolis som man har i vissa andra länder. Säkert någon som har sett någon tv-program med de här djurskyddspatrullerna som åker ut och så. Vi tycker att dels att den vanliga polisen kanske inte ska åka på sånt utan syssla med annat. Men framförallt att det krävs en särskild kompetens också. Så det skulle vi vilja ha. Idag är det ju länsstyrelserna som är ansvariga för de här djurskyddskontrollerna och sånt. Och det borde kompletteras med en särskild polisstyrka. Sen exakt hur den ska se ut, det får utredas. Men det tycker vi är en bra sak. Sen finns det de i vårt parti som strider för så att man ska förbjuda djur på cirkus och en massa sånt. Så det finns ju ett väldigt engagemang för de här frågorna hos oss också. Och det tycker jag är väldigt bra.
Jag har en annan fråga faktiskt som jag tänkte på här. Och det är ju så att du har ju verkligen varit en uppstickare, gått din egen väg och gått liksom igenom det här fast du har haft väldigt mycket motstånd. Och nu tänkte jag mer liksom utöver politiken, så här, hur du tänker och hur du ser på att man går mot normer och går för det som man själv brinner för.
Det tror jag fler borde göra. Nej, men det är ju en del av liksom, dels är det ju en del av demokratin. Så. Sen är jag är väl en sån person, jag har väl konstaterat att jag är någon slags entreprenör i grunden. Och det här blev mitt projekt. Liksom. Och för mig har det aldrig varit någon tvekan om det, utan jag tycker att man har ett ansvar. Om man nu tycker att någonting är fel i samhället, eller om man tycker att någonting är fel överhuvudtaget, eller om man tror att man kan göra någonting bättre, så har man också ett ansvar att försöka göra det. Och så har det alltid varit för mig. Att jag gick in i det här inte för att jag vill vara politiker. Jag har aldrig velat vara politiker. Jag brukar säga att jag har inte ens något särskilt politiskt intresse. Även om alla vill ha det i någon mening. Men det här med så att politik på en teoretisk nivå och så, det är inte alls det jag är intresserad av. Jag är intresserad av att göra samhället bättre utifrån vad jag tror är bra. Och det har varit viktigt för mig. Men jag är som person bara. Och alla är nog inte det. Men jag är det. Och det har ju fört mig hit. På gott och ont.
Mm. Vad har varit tuffast under alla de åren? Nu har du suttit som partiledare. Är det i 17 år nu?
Mm. Jag är inne på det 18:e året här nu.
18.
Nej, men alltså det är tufft att vara partiledare överlag. Så är det ju. Alltså det här med att du aldrig... Det är inte riktigt som det var på 60-talet. Utan nu kan man ju aldrig stänga av. Du är alltid liksom på något sätt tillgänglig. Du är alltid uppkopplad. Det händer, nyhetsflödet är ju dygnet runt idag. Och sådär. Det är en väldigt jobbig situation i det. Men det jobbigaste har ju såklart varit att ta partiet från det här lilla utskällda gänget som vi betraktades som till att bli, ja, till och med utmana Socialdemokraterna om att vara största parti. Det har ju varit det tuffaste, men också det roligaste. För det har ju faktiskt gått väldigt bra för oss.
Mona Sahlin sa ju det. Vi sa det SD och så spottade vi. Det var fegt gjort.
Mm, det var det ju. Jag har aldrig pratat med Mona Sahlin om det där. Däremot så är hon... Det finns mycket att säga om Mona Sahlin. Men jag har alltid uppskattat henne. Inte för hennes politiska gärning. Men för att hon ändå har också gått mot liksom, strömmen i hög grad. Och brutit normer. Och så hon var ju den första partiledare som mötte mig i en debatt. Till exempel. När jag var partiledare ska jag säga. 2007 redan. Och det tycker jag var starkt gjort av henne, att hon gjorde det. Och hon gjorde det också mot mångas uppfattning inom Socialdemokraterna, vet jag. Men det tycker jag var bra gjort. Därför att det är så demokratin vitaliseras. Att man kan prata med varandra.
Man går in på det då. Så här, vilka 2-3 egenskaper har varit viktigast för dig på din resa?
Ja, dels är det väl det här drivet som kommer från min entreprenöriella ådra. Sen tror jag att jag är inte den här starka ledaren som står och skriker på folk och pekar med hela handen, utan lite tvärtom. Ganska bakåtlutad och vill gärna lyssna in, och sen kanske jag bilda mig en uppfattning. Försöker jag sy ihop uppfattningar. Jag tycker att jag har en förmåga att göra det också. Att liksom hitta minsta gemensamma nämnare och få människor att dra åt samma håll. Och så där. Det tror jag har varit extremt viktigt i uppbyggnaden, framförallt av vårt parti. Ja, men sen är det ju idag då, den trygghet jag ändå har i mig själv och i det jag gör. Att jag känner mig väldigt trygg i det här. Och jag upplever också att det blir lättare då när man har den liksom. Jag brukar säga att man sätter på autopiloten, men så är det inte. Utan det är bara det att jag vet vad jag tycker. Liksom. Jag vet vem jag är. Och jag har mina grundläggande principer och sådär. Och jag är väldigt trygg i dem. Och då blir det väldigt lätt också att göra det man gör.
Var är SD någonstans 2026?
Vår resa har ju egentligen bara börjat, hävdar jag. Vi har ju... Om vi går tillbaka 2,5 år så var vi alltså störst i nästan alla opinionsmätningar. Sen hände någonting där, och det som hände var väl inte bara pandemin som kom, utan det som också hände var ju att både Moderaterna och Socialdemokraterna började låta mer som vi. Och bara där någonstans tycker jag att där har vi ju vunnit. Vi har lyckats föra debatten i vår riktning. Så. Det har ju stoppat vår opinionstillväxt lite grann, men jag tror att det är tillfälligt. Jag tror att vi kommer att vinna på vår liksom folklighet i längden. Vi kommer att vinna på att vi är ett parti som är byggt av vanligt folk och är för vanligt folk. Och jag tror att vi kommer att bli största parti så småningom. Kanske 2026.
Hur länge tror du att du kommer sitta kvar?
Det beror på hur det går i valen. Så är det ju. Men nu är vi i en ny fas, kan man säga. När vi nu då ingår i ett lag och ett regeringsunderlag som förhoppningsvis då ska bidra till maktskifte. Och det är klart att då vill jag ju vara med på det också. Det är ju tråkigt att hoppa av då när man har nått dit man ville liksom, och faktiskt kunna få inflytande på riktigt. Så.
Du sa ju förut att du ser att en partiledare håller ungefär typ max 10 år.
Mm.
Och nu är du inne på 18:e året. Mm. Det finns ju undantag då.
Ja, alltså,
men hur länge liksom...
Al Svensson satt väl i 31 år eller något sånt, så jag har en bit kvar dit.
Ja, Putin, hur länge han suttit?
Ja, det är väl lite drygt 20, det är snart 20 år va? Eller drygt 20 år kanske till och med. Men han inga jämförelser där, känner jag. Men jag höll ju ungefär 10 år. Och sen så var jag ju sjukskriven ett halvår. Och det har ju stärkt mig väldigt mycket. Alltså det gjorde massa bra saker med mig. Så att jag känner att jag har energi. Liksom.
Är det dags för en sjukskrivning om 2 år igen? För att hålla till 30?
Ja, just det. Det är så man får göra nu för tiden. Så, nej, men alltså, det finns ju inget egenvärde i att jag sitter kvar i all evighet. Utan tvärtom, det är ju medlemmarna ytterst som bestämmer det. Och en partiledare är aldrig bättre än det senaste valresultatet. Så är det ju såklart. Och det har jag respekt för. Och det kanske är så att jag inte kommer längre. Jag vet inte. Men det kanske är så att jag har liksom tagit det här partiet så långt jag kan. Men det får medlemmarna avgöra. Men är det så att vi vinner vid det här valet nu, då vill jag ju såklart vara med.
Ja, varför ska man rösta på SD?
Framförallt för att vi är det enda partiet som inte har något som helst ansvar för hur det ser ut i samhället idag. Alla de andra partierna i riksdagen har ansvar för det på olika sätt. De har suttit i regering eller så har de stått bakom regeringar. Vi har aldrig fått göra det. Vi har aldrig haft chansen att ta ansvar. Så att det rimliga är ju, om man tycker att allting är bra i Sverige idag, då kan man ju fortsätta rösta på sossarna. Liksom. Men om man inte tycker det, tycker man att det är skit, då är det ju oss man ska rösta på. Det är egentligen så enkelt om man ska vara lite logisk. Så sen är det kanske inte så enkelt i verkligheten, men jag tycker det. Ge oss chansen.
Om man skulle få lyssna på någon låt nu. Jag vet att du har ett eget band.
Ja, det egentligen är
det. Är det en låt att lyssna på?
Ja, men vi kan lyssna på det. Det är bandet om du vill.
Ja. Ja. Vilken låt ska vi lyssna på?
Jag tycker vi kan lyssna på B för Sverige i så fall. Det är en cover vi spelade in på, det var Frank Årdal, var med och vann Melodifestivalen någon gång för länge sedan, med Edin Årdal. Men han gjorde det egentligen en slags bönesång, men vi tyckte den var väldigt fin, så vi spelade in en ny version av den.
Ja, då lyssnar vi på den, B för Sverige. Stort, stort tack att du kom hit, Jimmy också.
Tack så hemskt mycket.
Ser du den där mannen som sover under bron? Hemlös och ensam med smutsiga skor.
och kvinnan som samlar på burkar och skräp. Det är Sverige just idag. Ser du inte alla dessa trasiga hem? När mor och far är skilda kommer barnen i kläm. Och andra som lever i övergrepp och hot. Det är Sverige just idag. Jag tänker be för Sverige, be med mig. Jag tänder ett ljus för Sverige, tänd med mig. Det är något som hänt mitt kära fosterland. Jag tänker be för Sverige, be. Ser du alla män i maktens korridor som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår? Vad hände med pratet om etik och moral? Det är Sverige just idag. Ser du inte våldet på gator och torg? Ta en titt på Malmö, Stockholm och Göteborg. Man sparkar och dödar, tar det aldrig slut. Det är Sverige just idag. Vi tänker be.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.